when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det här är ett samtal med Per Magnus Johansson, psykoanalytiker, docent och författare. Jag har länge varit intresserad av att prata med Per Magnus för att få hans perspektiv på vad som hänt med individens självbild på 2000-talet. Vi lever i en väldigt individualistisk tidsålder, på gott och ont. Med denna individcentrering har det blivit väldigt viktigt att lägga tyngdpunkten på vem man är, vilket kön man har, vilken identitet, etnicitet, religiositet och så vidare. Var kommer det här ifrån? Är det positivt eller negativt? Per Magnus har några idéer som jag tror många kommer finna väldigt intressanta. Det här är ett avsnitt av Samtal med Sveiman. Nya avsnitt kommer varannan tisdag. Mycket nöje. Per Magnus, du skrev en text för ett tag sedan som handlade om Andy Warhol, konstnären. Där man ska förenkla det lite så skrev du att det är mycket fokus på detaljer och hans biografi, på hans sexualitet och sådana saker. Och din maning var, strunta i det. Titta på verket, titta på handlingen, titta på vad han gjorde. Och det här verkar ju vara kanske lite sjuka i vår tid, att vi ser väldigt mycket till personen. Vem säger någonting? Vilket kön, etnicitet, identitet, hur porträtterar de sig i världen? Snarare än orden, handlingen. Vad tror du det beror på?
Det är nog svårt att svara på, tänker jag. Men jag känner mig själv relativt upprörd över att man är så fokuserad på individens särart istället för att avgöra kvaliteten på det som en person faktiskt gör och själva arbetet. Och jag tror att en del av det handlar om, och då ska man komma ihåg att jag är ju psykologutbildad från början och psykoterapeututbildad. Men jag tror att psykologin och den kliniska psykologin har fått vissa destruktiva effekter på oss människor. Att man har för stor utsträckning fokuserat på det enskilda och i för liten utsträckning sett värdet av det som är utanför individen. Det är inte så enormt viktigt om en författare är det ena eller det andra, till exempel med avseende på sexuella preferenser eller med avseende på etnicitet. Om någonting håller hög kvalitet så är det för kulturen och för alla andra människor mycket viktigare.
Mm. Och psykologins inverkan här, tror du det har funnits en sorts samhällelig påverkan, att det har på något sätt inverkat på någon sorts överdriven, jag vet, en psykologisering av bakgrund, tillhörighet? Och...
ja. Alltså, jag tror ju att i vissa situationer är det väldigt värdefullt för en människa att få tillgång till en psykolog, en psykoanalytiker och kunna tala om sig själv och de saker som har fungerat som knutar, som hinder. Men det gör man ju för att bli en social varelse, att bli en varelse som kan vara i kulturens tjänst, i samhällets tjänst, och ha en funktion där man överskrider sin egen individualitet som finns närvarande, inte direkt utan indirekt. Och då tror jag att det finns i psykologiserandet en allt för stor upptagenhet av individen utan att ställa ordentliga krav på att överlämna någonting till den andra, som man säger på franska, det vill säga till kultur. Mm. Och det är djupt störande, tycker jag, för mig. Det finns en arbetsetik som elimineras i ett sådant förhållningssätt. Det är viktigt att förstå att man inkorporerar en ansträngning, en arbetsetik och en noggrannhet med eller utan den specificitet man har som individ.
Mm. Under 1900-talet så skedde det ju någon sorts vad ska man säga, sammansmältning av politik, ekonomi, psykologi i bemärkelsen att identiteten, könet och tillhörigheten, kollektiva tillhörigheten för individen, lades till det som tidigare mest handlade om det materiella. Det vill säga, marxismen handlade mycket om att förstå samhällsutvecklingen och människans plats i denna som en sorts växelverkan inom ekonomin. Vem äger produktionsmedlen? Hur förhåller du dig som individ till dem? Och så vidare. Och sen så tillkommer på 60- och 70-talet en sorts psykologisk lager över det. Jag tänker på sådana personer som Lacan som började se, ja, men fusionera kanske psykologin med det politiska, med det materiella. Och sen så kommer även sådant som minoritetsstudier i USA, feminism och så vidare. Och då smälter mycket samman. Tror du det ligger någonting i den analysen? Eller skulle du vilja se individens stora roll i vår samtid som någonting annat än det jag talar om här?
Jag tror att det du säger, Adam, är absolut väsentligt. Jag tänker på två saker. Den svenska kliniska psykologin börjar som historiskt fenomen, det vill säga att institutioner bildas på 30-talet i Stockholm. Svenska psykoanalytiska föreningen bildas 1934, Sankt Lukas stiftelsen 1939, Erika stiftelsen 1934. Och samtidigt kom också RFSU. Och där blev psykologi, den sexuella kampen, alltså psykologi, förenades med politik. Det står utan all tvivel att det var på det sättet. Och några, till exempel i Stockholm fanns det en motsättning, kan man säga, mellan den psykologi som förknippades med vänstern, till exempel Skå-Edeby, Skå-Gustav, Joakim Israel, som var då reichianer och var politiserade och såg liksom förbindelse mellan psykologi och politik. Och så fanns det en annan förlang utom, som var mer knuten till Erika stiftelsen, som var mer konservativ och försökte att skilja politik och psykologi åt. Jag tror att de här frågorna har varit närvarande allt sedan psykologin fick de här kvaliteten. Men sen tänker jag också en annan sak. Alltså tilltron till någonting större än individen, till exempel folkhemmet, till exempel gudstron, till exempel marxismen. Det förutsätter att man kan tro på någonting som är utanför individen. Vi människor kan inte leva utan tro. Någon tro har vi. Man kan ha tro på humaniora, man kan ha tro, om jag ska tala om mig själv. Jag tror på läsandets betydelse för mig personligen, och jag skulle vilja att många mer upptäckte värdet av att läsa och försöka formulera sig också skriftligen. Man kan tro på familjen, man kan tro på Gud, man kan tro på folkhemmet, man kan tro på politiken, man kan tro. Och jag har en känsla av att vi lever i en sekulariserad värld där som inte bara gäller gudstron, utan sekulariseringen gäller också andra större kollektiva berättelse, narrativ som har haft betydelse för människor. Och det gör också att individualismen förstärks.
Mm. Det var C.S. Lewis som talade om att den sekulära människan har ett gudsformat hål i sig.
Ja.
Och det fylls med någonting.
Yes.
Och om det inte är Gud, som det var fall för C.S. Lewis, så är det någonting annat. Och det vore kanske förmätet att tro att människor i vår tid, bara för att de har tillgång till sociala medier, till mat, till fram till dörren och alla möjliga nöjen, inte försöker fylla någon sorts mening. Men är det så att man, menar du någonstans då att man på något sätt tillber identiteten och individen? Alltså att det blir en sorts, det är det som är meningsbärande, att jag är en unik individ, ett varumärke ibland, med tanke på att influencers är så viktiga i vår tid, att det ersätter något, en annan stor berättelse.
Ja, det tror jag. Och den är knuten också till någonting annat, som ju, där man får ju säga att en vulgär form utav ekonomism har segrat.
Mm.
Det vill säga karriären. Människor är absolut upptagna av sina karriärer, bostadskarriär, ekonomisk karriär, karriär på arbetsplatsen, akademisk karriär, intellektuell karriär. Och de här tror jag fyller ut, och det är individuella projekt. Det är individuella projekt och som jag tror i förlängningen gör människor ensamma. Och försöken att fylla den ensamheten på grund av en form av brist på tilltro till något större är en infernalisk kamp. Och där jag tror att de sociala medierna har är ett imaginärt försök att fylla den tomheten.
Mm. Men är det inte svårt att tänka sig att i en tid där det har skett någon sorts avförtrollning av det mytologiska, för många människor även kanske av det nationella, det vill säga att, och i en viss mån av det politiska projektet också. Man kan ju se, får ta ett par exempel, alltså när gudstro var någonting fullkomligt naturligt.
Mm.
En period när exempelvis det nationella projektet var väldigt självklart, och det är det fortfarande i vissa länder visserligen, och där kan man se att det fyller en stor roll. Och kanske där, även där läsning eller en muntlig tradition på något sätt berikar livet med mytologiska berättelser. Men i avsaknad av det, om inte Gud eller nationen eller något annat fyller den stora berättelsen, är det inte kanske ganska naturligt att alla de sammanhang och möjligheter att skapa sig en individuell persona i exempelvis sociala medier ersätter det? Och då är det väl ganska naturligt att sexualitet, hur jag ser ut och så vidare, att det fyller en väldigt stor roll när vi träder in i världen.
Ja, jag tänker så här när jag lyssnar på dig. Alltså, människan är absolut dömd till att försöka hitta mening.
Mm.
Det går inte att vakna på morgonen och tänka tanken, det är helt meningslöst all den tid som är framför mig. Människor har föreställningar om vad som är meningsfullt. Och som de också inte behöver reflektera. De praktiserar, skulle jag vilja säga, det de för tillfället uppfattar som meningsfullt. Mm. Och då tror jag till exempel att datorn, telefonen, och det som den medför och möjliggör har hög prioritet. Jag såg en sån här typisk sån här enkät, så kallad forskning enkät så kallad forskning, att då man är intervju eller människor har fyllt i en enkät, vilket som de helst skulle avstå ifrån, sin partner eller sin telefon. Och då var det som man ju kunde anta att de åker hellre på semester med sin telefon än och avstå från sin partner. Mm. Så. Och det förvånar mig inte. Alltså det finns...
Varför inte du? Alltså, mig förvånar det jättemycket. Jag blir alldeles bedrövad när jag hör det.
Ja, det är bedrövad. Det är bedrövligt. Men det finns något i samhället för tillfället som är bedrövligt. Nej, det förvånar mig inte. Jag tror att det som Christopher Lasch en gång beskrev som ett narcissistiskt samhälle och de fenomen som finns där har tagit ytterligare steg med hjälp av modern teknologi. Och det är grundtanken, tror jag, är som omedvetet praktiseras. Får jag med mig min telefon så får jag också med mig min kärlekspartner, för vi kan ju ändå ha kontakt med varandra med hjälp av telefonen. Om jag däremot inte får med telefonen så är det väldigt mycket som jag förlorar. Och det tror jag är liksom... Kom ihåg, det finns en annan stor fråga som handlar om tro. Och det är ju, som naturligtvis är en känslig fråga och en komplicerad fråga. Men en gång var det så att familj bestod i en man, en kvinna och ett antal barn. På Freuds tid till exempel i början av 1900-talet så hade folk i genomsnitt 5 barn. Och idag är det nere på 1,2 eller 1,3 barn per familj. Men en familj är ju inte idag en man och en kvinna. En familj är idag en ensamstående kvinna, 2 män, 2 kvinnor, en man och en kvinna. Och eventuellt kommer vi se ytterligare kombinationer där det finns mer än 2 som ingår. Det betyder också att det här projektet att tro på familj blir någonting kvalitativt annorlunda. Och det är också en omställning, en förlust. Vi lever i en förlust av ett antal värden som, om man som jag har levt på 60-talet och till och med på 50-talet. Det som mina föräldrar förmedlade till mig, det är inte längre värden som är respekterade eller beaktade i vårt samhälle. Det är någonting nytt som gäller och där finns det en förlust av en berättelse, det är en förlust av berättelse, det är en förlust av världen, det är en förlust av någonting som var väldigt laddat. Samtidigt som jag tror till exempel, det finns en sak som jag ofta har tänkt på. Den film som jag har lyssnat mest på från de människor jag träffat som har berättat för mig är Fanny Alexander av Ingmar Bergman. Och avståndet mellan den berättelsen om en sån enorm jul och en sån enorm familjetillställning med så många människor i kontrast till hur julen ser ut för de flesta människor, som ju inte alls är ovanligt att det är en ensamstående som sitter antingen helt själv eller med ett barn. Det finns också någonting att jag tror att det parallellt finns en dröm om någonting som inte är så lätt att realisera för många människor.
Vi lever ju på något sätt i en valmöjligheternas tid, där vi hela tiden vi selekterar partners på Tinder. Tinder är ju ett väldigt vanligt sätt med att träffa partner. Det är ju smidigt, det är... Du väljer bort, du väljer. Vi har en oerhörd valmöjlighet av, ja, men också konstellationer, sätt att leva i, vilket kan skapa olika vägar för människor som är väldigt, kan vara väldigt stimulerande, men också kan kanske innebära någon sorts paralys. För vi måste skapa den här personen. Den är väldigt sällan given, och det finns också kanske ett element av att det är eftersträvansvärt att vara sin egen lyckasmed, det vill säga man ska inte tradera vidare någon sorts gammal mossig tradition, vad den nu än må vara. Någonting säger mig att när man vaknar på morgonen och börjar, som det heter, doomscrolla eller scrolla på telefonen, så kan, och det gör många, jag såg mätningar om att snitttonåringar tillbringar mellan 4 och 5 timmar med sin telefon, ibland mycket längre, och det verkar korrelera ganska väl med hur mycket tid man tillbringar med telefonen med hur dåligt man mår också. Men att den här oerhörda till synes valmöjligheten skapar en sorts paralyserat tillstånd hos många.
Ja.
Tror du det ligger någonting i det? Alltså, jag tror i grunden på att det är bra att vara obehindrad när man ska staka ut sin väg i livet. Men jag kommer på mig själv med att hitta tillbaka till att det finns rätt många redan utstakade vägar som stiger som rätt värda att följa i livet. Och även för den delen inom politiken ibland också. Men att den här extrema valmöjligheten gör någonting med människor, speciellt kanske i unga år. Mm. Vad tror du om det?
Jo, vi människor är inte bara på ett sätt, utan vi blir på ett sätt. Om du och jag träffas här, vi har bestämt oss för att försöka tala med varandra. Vi vet om att telefonen kommer inte störa oss, vi kommer inte titta på någon dator, utan vi kommer vara här tillsammans. Då blir vi på ett annat sätt än om vi öppnar för möjligheten att om det ringer tar du din telefon, om det ringer tar jag min telefon, och får du lust att titta på något intressant politiskt så kan du göra det, men vi fortsätter att prata ändå. Men det vill jag sagt att vi måste också försätta oss i situationer för att vissa egenskaper ska komma fram. Och om vi inte gör det, så kommer de inte heller att komma fram. De kommer inte att träda fram. Och om vi bestämmer oss för, till exempel på morgonen, jag ska skriva denna morgon mellan klockan 6 och klockan 10 eller 6 och klockan 10:30, som är de tider jag skriver varje dag, så är det så, då gör jag det. Det är bra så, det finns inga alternativ. Det är utan alternativ. Men om jag tänker tanken när jag vaknar, nu har jag massa roliga valmöjligheter. Jag kan springa, jag kan cykla en runda, jag kan titta på en film, jag kan scrolla som du nämnde. Jag kan titta lite i en bok och jag kan skriva lite. Då är det andra sidor som kommer fram. Och jag tror att själva förmågan till att kunna koncentrera sig är någonting som är hotat idag. Mm. Och det är ändå så att det är den koncentrationsförmågan som gör att vi kan prestera någonting över det vardagliga.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story.
In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag pratade rätt nyligen med utbildningsministern. Och vi är ungefär i samma generation. Vi har barn ungefär i samma ålder. Och vi kommer båda från läsande miljöer. Men vi bekände båda för varandra att vi själva har svårt att koncentrera oss. Även om vi ser exakt vad det är som så att säga, drabbar exempelvis barn som ju självklart har mycket svårare att reglera sin koncentration och läsning och så vidare för att det är så mycket som pockar. Men att även vi som vuxna personer har sugits in i något, detta säger utbildningsministern, som vi har svårt att ta oss ur. Den här kraften som är så stark som gör exempelvis att läsningen även för vuxna personer blir hindrad. Jag är själv en läsning, så att säga, det är min första kärlek på något sätt. Och jag kämpar med den mer nu än vad jag någonsin gjorde i en för, så att säga, för mig för digital era. Och jag föreställer mig att de här intrycken hela tiden gör någonting med människan. Och läsningen gör någonting helt annat med oss.
Absolut.
Vad den här nya människan, för det, jag skulle ändå säga att det är en ny människa,
ja,
som håller på att bli, där hjärnan kopplas om på något vis. Vad tror du kommer utmärka den här människan, förutom det uppenbara att det blir svårare att läsa en hel bok?
Dels tänker jag så här när du berättar om dig själv och om utbildningsministern, att erkänna och tillstå att koncentrera sig, det är någonting svårt och det är någonting krävande. Det finns ingen människa, alltså mig själv inkluderad såklart, som har ett naturligt och självklart förhållande till att alltid kunna koncentrera sig. Det kräver en ansträngning, men man måste försöka att skapa betingelser runt sig själv där man åtminstone har en fair chans att kunna koncentrera sig. Om man inte gör det så kommer man förlora spelet. Det är jag helt övertygad om. Och jag tycker då att vi, och där trots vår åldersskillnad inkluderar jag både dig och mig, har en skyldighet gentemot yngre människor att visa på värdet av att kunna koncentrera sig. Det är ändå det som skapar något speciellt. Ta en sådan sak om man ska försöka lära sig ett främmande språk. Det är ju en koncentrationsakt över tid så att det blir rätt och att man anstränger sig för att man ska kunna böja verb på rätt sätt och ha rätt kasus och att man försöker uttrycka sig så tydligt som möjligt. Och jag tror att vi kan få en människa där den kultur som kommer ifrån läsandet, från ansträngningen, från noggrannheten, från en form av intellektuellt perfektionsideal kan skapa en mer fragmenterad och mer där godtyckligheten får större utrymme. Jag hörde nyligen en sak som gjorde mig också bedrövad. Det var en socialsekreterare som skrev en redogörelse och då sa hennes chef till henne att det är för mycket språkliga fel i den, vi måste korrigera den. Då svarar den här socialsekreteraren: jag tycker inte det finns någon anledning att korrigera min text. Detta är Rinkeby-svenska.
Mm.
Och då var det en speciell svenska som uppenbart inte hade att göra med det sätt som vi har lärt oss hur man skriver.
Mm.
Och då betyder det liksom att då blir det inte en referens, utan vi lever i ett samhälle där vi får till sist hur många referenser som helst. Och då är frågan, hur ska vi skapa gemenskap när vi saknar gemensamma referenser?
Mm. Det här återknyter lite grann till hur vi inledde samtalet med där vi har en sorts fragmentarisering av samhället generellt. Alltså samhällen har ju alltid varit heterogena på sitt sätt. Det vill säga det har alltid funnits regionala, dialektala skillnader, etniska, religiösa skillnader och så vidare. Men rätt ofta så har det funnits, i alla fall på gott och ont får man väl ändå säga, en sorts, kanske krav i fel ord, men det har funnits en strävan efter större berättelser som omfattar fler personer. Nu har vi, om vi tar Sverige som exempel, så har vi både ett väldigt heterogent land, men vi har också ett land som är väldigt just fragmentariserat i olika, ja, men vi ta en sån sak som att vi följer inte längre ett fåtal gemensamma för alla traditioner och därmed referenser. Vårt medielandskap är väldigt uppluckrat. Jag tillhör den generationen som slutade titta på linjär tv, det vill säga tv där man sätter sig och tittar och sen så är det en tv-tablå. Utan jag följer, mitt tv-tittande är ett antal YouTube-kanaler som visserligen är väldigt intressanta, men de är väldigt nischade för mitt intresse. Och jag kan vara väldigt främmande för andra referenser. Jag föreställer mig många andra känner på det viset. Och när vi har det på det väldigt fragmentariserade sättet, då det följer ju också kanske naturligt parallellt med det här en idé om att det finns inget rätt och fel egentligen. Det kanske inte finns ett rätt och fel att tala, att skriva. Nu tycker jag en viss nivå av kunskapsrelativism är rätt positivt för att det finns olika perspektiv och så vidare. Men det kan ju gå så långt att man tycker nästan lite fult att enas om att det finns ett gott sätt att vara på. Det var en diskussion för några år sedan om den så kallade tysthetsnormen på bibliotek. Där man ifrågasatt att nej, det kanske inte är det viktigaste att alla är tysta här, utan att alla får tillgång till den. För att det inte är inkluderande. För att folk är på olika sätt. Folk har olika referensramar. Man har ju associerat det här förgångna, eller det som är på väg bort i varje fall, med att det är någonting förtryckande. Det är exkluderande just eftersom det är gemensamt. Kan du förstå den kritiken mot stora berättelser, stora projekt? Vi har en tysthetsnorm, det finns ett sätt att tala ordentligt. Och så tänker man att nej, men det här straffade ju excentrikerna. Det här straffade de oliktänkande, minoriteten och så vidare. Och därmed behövs den här långt gångna acceptansen för, så som du säger, ja, men du kan skriva på vilket sätt du vill. Det är ditt sätt. Förstår du vad jag menar?
Ja, absolut. Jag tycker din tanke är värdefull och jag tänker så här när jag hör vad du säger. Det viktiga, tänker jag, det är att man igenkänner referensen, kanske med stort R. Att den igenkänns och erkänns och att man bryter avvikelsen mot referensen och att det i det mötet mellan brottet, överskridandet och själva referensen uppkommer någon seriös och allvarlig diskussion. Och gör den det, en person till exempel som, för att knyta an till där vi började idag om Andy Warhol. Andy Warhol uppfattar jag som en person som erkänner referensen och utifrån den överskrider den. Och det är absolut så att utveckling innebär också att man överger någonting som inte längre kan uppfattas vara lika konstruktivt. Men det måste finnas en form av brottning mellan det gamla och det nya. Det som har varit dominerande och det som kommer till stånd som ett resultat av kreativitet. Mm. Av också en form av ansträngning skulle jag säga. Mm.
Om jag förstår det rätt här på Magnus, så tänker jag så här att man måste förstå reglerna innan man bryter mot dem.
Yes.
Det vill säga att du kan överträda regler, vara avantgard, men då måste du förstå vad du bryter mot för att det brottet ska vara värdefullt, eller?
ja, värdefullt och blir möjligt för andra att ta del utav.
Mm.
Därför att ta till exempel André Breton och surrealisterna. Det finns ju påtagliga subversiva inslag i deras framställningskonst. Men för mig har den alltid varit möjlig. Den har blivit tillgänglig för mig. Jag har fått anstränga mig, men jag har förstått och känt förhållandet mellan ursprung och överskridande. Alltså blir också det överskridandet och den texten en möjlighet för mig.
Mm. För några år sedan så stötte jag på ett begrepp som har förföljt mig lite grann. För jag har tänkt att det sammanfattar rätt mycket som jag har stött på inom samtidskulturen. Det var ett begrepp som var ståndpunktsepistemologi. Vad detta innebär är att beroende på vilken kropp du är född in i så har du olika förståelse för vissa fenomen, upplevelser som händer i samhället. Och ett politiskt följdargument av det här, att du har inte bara en unik förståelse för vissa saker. Att säga att du är kvinna så har du en viss erfarenhet av vissa saker. Om du är född i en, som det heter, rasifierad kropp så har du erfarenhet av vissa saker. Politiska följd av det här att du kanske även på grund av det har en unik rätt att uttala dig om vissa fenomen, händelser, politiska, kulturella eller inte. Och det här är ju någonting som på något sätt bryter med, i mitt intryck då, med empatin, förståelsen, inlevelseförmågan eller det som kulturen ger oss, det vill säga att vi kan förstå den andra genom att ta del av kunskap, läsa, uppleva, tala och så vidare. Vi blir lite grann låsta i det här partikulära kroppen och därmed är det inte lika viktigt att, som det ibland heter, läsa döda, vita, gamla män. Utan att den unika erfarenheter, den ger någon sorts ståndpunktsepistemologisk sanning som är mer värdefull än det du här omger dig med, Per Magnus. Vi sitter i ett rum med väldigt många böcker. Det blir mer värdefullt. Snarare än att tala, att stå på titanernas axlar och säga: jag har lärt mig det här. Jag förkastar det. Man passerar det steget. Vad ska jag med det att göra? Jag har min unika erfarenhet.
Mm. Jag tänker på två saker. Jag läste innan jag hade ett samtal med författarinnan Lydia Sandgren på bokmässan, så läste jag en text om Simone Weil, och som säger, hon säger att det finns två absoluta ögonblick av klarhet, och det är när vi kommer, och nakenhet, det är när vi kommer till föds och när vi dör. Och med det vill jag ha sagt att det finns en dialektik mellan olikhet och likhet. Det är väldigt mycket enligt mitt förmenande som vi människor, oberoende av klass, oberoende av kön, oberoende av etnicitet, oberoende av sexuell identitet, som vi delar. Det finns så oändligt mycket som vi delar. Och så finns det saker och ting som skiljer oss åt. Men det är en dialektik mellan olikhet och likhet som skapar möjliga möten mellan människor. Och idag finns en tendens att överdriva olikhet och underskatta likhet. Jag tror att man ska försöka så långt det är möjligt att förstå båda aspekterna. Just för mig, nu i mitt tänkande och i mitt sätt att vara, så upplever jag att likhet är mer väsentlig än olikhet, vilket inte hindrar att olikhet också finns och bör beaktas. Och här kan man säga, förlåt, Freud, som jag har ju studerat noggrant under många decennier, han hade ju ett judiskt ursprung. Och han rörde sig på två fronter kring den judiska frågan. Den ena var, han var, som han själv upplevde det, ateist. Fast jag tror att det är mer komplicerat än så, men icke desto mindre var det han sa. Han hade ett enormt intresse för intellektuellt arbete och läste och studerade och skrev varje dag, kan man säga, från det att han var 17-18 år, även innan dess. Översatte och John Stuart Mill och flera andra. Och för honom var det å ena sidan viktigt att han hade en judisk identitet. Han var alltid, han uppfattade det som en stor tillgång att ha en judisk bakgrund, att hans båda föräldrar var judar. Och det var viktigt för honom att aldrig någonsin förneka sin judiskhet. Men det han formulerade och det han tänkte uppfattade han som det var universellt. Det var oberoende av klass, det var oberoende av social bakgrund och det var absolut oberoende av, för han använde de kategorierna, om det var en arisk tänkare eller en judisk tänkare. Det var en form av universell kunskap som för honom var det han ville försvara.
Mm. Men jag vill att vi ska borra oss ner i varför den minoritetspositionen, det vill säga att om man tar de judiska intellektuella under 1800-talet som ändå, de var del av en emanciperad samhällsklass, det vill säga att de var inne och samtidigt ute på ett sätt. Det vill säga att de bidrog med mycket till sin samtid och på något sätt köpte den samtida borgerliga klassens intellektuella språk, metoder, gick in i institutioner och så vidare. Samtidigt hade de erfarenheten av att vara i minoritet, ibland självvalt, ibland blev de såklart påminna om att ni är annorlunda. Och det kunde förstås vara smärtsamt. Men i det så fanns ju, som du så väl beskriver, någon sorts sammansmältning. Att det vi strävar efter här, det universella utsagor, giltiga för alla. Konst, litteratur och vetenskap som är universellt giltig. Och då var det ju folk i minoritet, och kanske specifikt då som vi talar om nu, den judiska minoriteten som gick in i ekonomi och politik och filosofi och så vidare. Med någonting från minoritetsperspektivet och ut vidare. Vad jag tycker mig se nu är det som, det var en jurist som heter Richard Thompson Ford som lånade det Foucault talade om i den så kallade repressionshypotesen. Det vill säga att Foucault menade att på grund av att man förtryckte sexualitet rätt mycket och höll den väldigt liksom, under täcket under 1800-talet, så var sexualiteten överallt. Och sen så slår det över den andra sidan. Och han applicerade det på många andra minoritetsfrågor och menade att på grund av att den andra har varit så förtryckt och straffad för att den är annorlunda, så slår det över i en sorts att man bejakar oerhört hårt olikheten. Och han menade så här att personer ur minoriteter, och det här är ett samtida politiskt fenomen också, personer ur minoriteter som försöker assimilera sig, försöker vara lite grann som alla andra eller blanda lite, kan straffas för att de på något sätt följer normen för mycket eller inte bejakar olikheten, inte på något sätt kurerar sitt varumärke som annorlunda. Och att det här gamla sättet, det här kanske freudianska sättet från hans samtid av att det här smälter samman är lite borta. Och jag tänker främst på anglosaxiska länder där man talar mycket i termer av vithet, icke-vit och så vidare. Och lägger väldigt mycket tyngd i att du ska vara annorlunda. Och att om du är vit, då förstår du inte den här erfarenheten. Det finns ingenting universellt här. Och att hävda det är att på något sätt, det är att utöva ditt privilegium enbart. Och då, de kanske skulle säga om Freud att han var en person som inte kunde göra annorlunda. Men nu, när förtrycket, den vi förtrycket på väg bort och vi bekämpar det, då ska vi bejaka det. Det jag ser är att det har svängt väldigt mycket. Det vill säga att det här bestraffandet av olikhet leder nu till en sorts idealisering av olikhet. Är du med på tankegången?
Ja, det är jag. Sen tänker jag så här, att det du säger tror jag för vissa människor är betydelsefullt. Och för andra människor, det konfirmerar för din syntes, är det inte en relevant kategori. Alltså. Mm. Men det pekar ju precis på det du säger, på en form av klyvning, hur man kan uppfatta verkligheten utifrån så skilda perspektiv så att det till sist kan bli omöjligt att tala med varandra. Intellektuella till exempel som jag arbetar med i Paris, har jag en känsla av att det här sättet att prioritera och idealisera minoriteter är inte lika dominerande i de miljöerna. Men det betyder ju inte att det inte finns i Frankrike. Självklart finns det i Paris och i Frankrike den typ av saker. Jag tycker att det blir något ledsamt över det som du säger. Och jag tror ju att om det drivs väldigt långt kommer det samhället bestå av separerade öar och människor som inte når fram till det som trots allt är gemensamt. Det finns ju till exempel utmaningar kring den värld vi lever i politiskt idag. Ta situationen i vad som skulle kunna ske i USA. Situationen i Ryssland, situationen i Kina, ta vad man, som jag inte har någon kompetens att yttra mig om, men vad man anar kring vad som skulle kunna ske med klimatet. Det finns väldigt stora frågor som vi borde vara förenade i på allvar och ta på allvar. Det kan sluta illa. Och det tycker jag då har vi inte råd till att driva minoriteter frågan för långt. Jag förstår precis vad du säger. Och om vi tar en fråga som jag har reflekterat en del över, som jag mycket väl förstår i linje med det du säger, Adam. Ta till exempel homosexualitet. Homosexualitet i Sverige var 1944 en straffbar handling. Det var ju en kriminell handling. Och fram till 1980 utav American Psychiatric Association betraktas som en mentalsjukdom. Det är klart att i en sådan struktur, så när någonting av de förtryckande mekanismerna släpper, så förstår man att rörelsen kan också bli okontrollerbar av väldigt begripliga skäl. Men jag tror att vi behöver ta med oss någonting av det som har varit extremt viktigt kring att vissa förtryckande mekanismer har upphört, med allvaret kring det som är vårt gemensamma ansvar. Vi finns ett gemensamt ansvar oberoende av det partikulära.
Nu tror jag att det är olika i olika länder. Och jag hade ett tag under 2010-talet tänkte jag att det här är på väg bort. För att jag upplevde att en av de största förändringarna av politiken var att vi hade gått bort från 1900-talets vänster-höger-linje där det i grunden handlade om en sorts motsättning om redistribution av välstånd. Det handlade i grunden om en olika förhållningssätt till statens roll. Det var förhållandevis tekniska frågor kopplade till det materiella, till staten och demokratins liksom, styrelsesätt. 2000-talet upplevde jag, och jag växte upp i brytpunkten, jag minns 2001 med Göteborgskravallerna, där det fortfarande var, det handlade väldigt mycket om stat, internationellt system, handel, frihandel, reglerad, icke-reglerad marknad och så vidare. Sen så trädde vi in i vad jag kallar en mer postmateriella konfliktlinjer. där just identiteten har kommit att spela en väldigt stor roll. Sen kommer det att gå lite grann, och vi blir i olika perioder mer eller mindre influerade av den anglosaxiska världen som vi tillhör i väldigt stor utsträckning. Jag förstår att det är väldigt annorlunda på kontinenten, både i Östeuropa, Frankrike och Polen och så vidare. Hela det är olika länder. Men överlag så känns det ju som att de universella anspråken, som du beskriver det, de är i viss mån på väg bort. Och det här, så att säga, angreppet sker från lite olika håll. Jag skulle säga att det kommer både från en sorts högerradikalt håll som förenas i sitt partikulära med någon sorts blandad idé. Jag skulle inte ens kalla den för vänster, men kanske en del besläktad är den med vänstern. Just det här bejakandet av den enskilda erfarenheten, och därmed att man kan bara uppnå sann jämlikhet om man erkänner den partikulära erfarenheten, det här ståndpunktsepistemologiska som jag talar om. Att det är först då man uppnår jämlikhet. Det går inte att komma, du kan inte befria världen eller göra den mer jämlik med vita mäns färdkarta. Kan du förstå den kritiken mot det här universalistiska perspektivet?
Ja, det kan jag, men jag känner mig inte helt besläktad med kritiken, men jag kan förstå den. Jag tänkte på en annan sak, på tal om det du säger och dikotomin. Macron, Emmanuel Macron, Frankrikes president, som har varit president en period och nu den andra och sista perioden, har fått vara president med två perioder i Frankrike. Han gick ju till val på uppfattningen att frågan om vänster och höger är inaktuellt. Det är kategorier som fanns från förr i tiden. Idag är det någonting annat. Och det väckte ju, inte minst bland unga människor, inte bara bland unga, men väldigt entusiasm och väldigt tilltro till hans energi och optimism och tror jag en önskan att eliminera den här typen av konflikt som fanns mellan höger och vänster. Sen blev det på det sättet att många är missnöjda med honom, som de alltid är med människor som befinner sig i maktpositioner. Men det är klart att jag tycker att, alltså, om vi tar, jag tror att en av anledningarna till, det fanns många anledningar till att jag skrev om Andy Warhol. Jag har varit intresserad av honom sedan flera decennier och så. Men en av anledningarna tror jag var, och det är väl därför delvis vi sitter och talar här, att jag ville problematisera förhållandet mellan det individuella och det universella. Warhol är ju ur psykologisk synpunkt mycket egen, mycket speciell, mycket säregen. Och det tycker jag att han ska få vara. Och det är väl det jag vill ha sagt med den här artikeln. Jag tycker det är jättebra. Och jag har all respekt för hans säregenhet. Att inte gå på sin mammas begravning, att ha en sexualitet som är mycket speciell, att leva med sin mor, att vara, ha ett sådant mycket egocentriskt och speciellt liv som han har. Men det har, tycker jag, det känns för mig mycket naturligt att känna respekt för. Men det som jag är intresserad av, det är inte det. Det som jag är intresserad av, det är det han faktiskt gör som den, med den genialitet som är hans. Och där kanske på något vis, jag skulle vilja säga, att det här säregna tycker jag ska få finnas av naturliga skäl, och det partikulära av naturliga skäl finnas med. Men det väsentliga är att det överskrids och hamnar i något annat. Warhol är ingen konstnär, och sen lägger man till ett epitet beroende på hans specificitet, till exempel att han skulle vara homosexuell. Andy Warhol är konstnär, punkt slut. Han är konstnär med sin historia, med sina egenheter, men de är sekundära för mig, och primärt är hans konstnärliga genialitet. Och det tror jag är det jag skulle vilja säga. Så skulle jag vilja att det var i större utsträckning. Med en respekt för partikulären.
Det var den amerikanska ståuppkomikern Chris Rock som förklarade någon gång att det finns en skillnad mellan att exempelvis en karaktär i en film råkar vara svart, eller är det öppet, you happen to be, eller openly.
Just det.
Och en väldigt lekmannamässig analys av populärkulturen de senaste decennierna, i alla fall som jag har kunnat se en förändring under mitt liv, är att det var mycket vanligare bara under 90-talet när jag växte upp som barn, att folk råkade vara någonting, och det var ingenting som jag vet inte, jag reflekterade inte över det, men alltså, nu finns det en mer tydlig tanke med att du gör en regnbåge av människor, för att människor snarare inte bara respekteras för att vem du är, vem du nu än må vara, excentriker eller inte, vilken tillhörighet du än har, utan att det blir en, det är inte bara en biografisk detalj, utan det är en central beståndsdel. Det du kommer med till bordet är vem du är född till.
Håller med dig.
Och som sagt, det där går i vågor hur viktigt det är. Det kanske är en modenyckel att man lägger så stort fokus på det, men eftersom det är en del av en sorts, tror jag, ett sätt att bekämpa historiska oförrätter, att man ska ha den här blandningen, då blir det också så att det skapas ett incitament för människor att sätta det i det främsta rummet, på bekostnad då, åter Warhol, på bekostnad av vad du gör, medan vem du är blir en naturlig beståndsdel i det, vilket ju kanske öppnar dörrar för vissa, stänger dörrar för andra, och för många så blir kanske de funderar, ja men, vem är jag? Och så blir det huvudrollsinnehavaren i berättelsen om ditt liv.
Det finns ju en person som jag tänker mer på, och det är ju Michel Foucault, som alldeles påtagligt var homosexuell och alldeles påtagligt hade en sexuell praktik i Kalifornien, inkluderande någon form av homosexuell sadomasochism som finns beskriven. Men det är ju i förhållande till det geniala verk som Foucault faktiskt iscensatte helt ointressant. Det är många som har sexuella intressen av specifik karaktär, men det är inga eller mycket få som är som Michel Foucault i sitt skrivande och sitt tänkande. Och han själv var ju väldigt klar över att det som var filosofihistoria, det som var hans skrift, det som var hans tänkande, hade all prioritet, och han nedtonade väldigt påtagligt sitt privata liv. Och det tycker jag är, utan att förneka det, han var inte i närheten av att förneka det var alldeles uppenbart, både vad han gjorde vid sidan om och att han levde tillsammans med en man som han uppenbart älskade och som älskade honom, alldeles uppenbart, och det var alldeles självklart att det fanns ingen som helst anledning att på något vis känna någon skam inför det. Men det som är specifikt, och som man, när man läser Foucault, jag har haft texttolkningskurser på Foucault i över 20 år på idéhistoria vid Göteborgs universitet, och jag har upplevt hur rika hans texter är, vilka möjligheter det finns att förstå, och jag har aldrig talat om hans privata sexualitet. Alltså, det. Och det tror jag är, alltså det är en, det finns någonting i det där vi kan möta varandra oberoende av olikhet. Vi kan möta varandra oberoende av olikhet. När jag blev intresserad av psykoanalys, jag kan nog säga, jag vet inte när, men jag visste ingenting om judisk kultur. Jag visste inte ens om att Freud var jude. Det lärde jag mig efteråt. Utan jag var drabbad av förbindelsen mellan drömtydning och surrealisterna och Baudelaire, Rimbaud, André Breton
Och det var ett, liksom, någonting som inte hade med deras specificitet att göra. Liksom, inte alls.
Vi har varit inne lite grann på kanske vad det här innebär för samhället, för den här kampen mellan det specifika och det universella. Men tror du att människor mår de sämre av att fundera så mycket kring sin person i samhället, i sammanhang? Eller tror du det är en... jag får inte gräva vissa... för fram att det här är någonting rätt klokt, att det är en sorts nödvändig självrannsakan. Jag tänker på de senaste åren, så exempelvis diskussion om könspronomen, könsbyten, könskorrigering, hur man nu vill kalla det, att det är någonting sunt att börja i den änden, fundera på vem du är. Och spontant så upplever jag att det börjar i fel ände. Gå ut i världen och gör någonting, vad du nu än må vara, så kommer du landa i det där andra senare. Det är någonting pågående, det är en process under hela livet. Och jag vet inte om man kan koppla samman det här med den observation som socialpsykologen Jonathan Haidt håller på och gräver mycket just nu, att det överdrivna fokuset på vår person, vår persona i världen, den får många unga att må väldigt dåligt. Tror du det finns någon sån koppling att man har vänt på hela, så att säga, det individuella projektet? Från att gå ut, gör någonting, skapa, låt det definieras av dina handlingar, dina ord, och istället börja med att sitt fundera på, känn efter, titta inåt. Vem är jag?
Jag tror så här, att det finns inget mer gudomligt än att kunna glömma sig själv. Att plötsligt är man närvarande i rummet tillsammans med någon, tillsammans med ett arbete, och man själv och vem man är och dess egenheter är sekundära. Sen kan det komma en situation där man plötsligt upptäcker, här är någonting jag måste förstå av mig själv, om mig själv. Det uppfattar jag som ett gott tecken, men det är absolut, jag är överens med dig, för att ta ditt uttryck, att det är att börja i fel ände att ställa sig frågor kring sig själv på det sättet. Det måste finnas något yttre motstånd som tvingar mig till att göra det. Jag kan väl säga så här, att jag tycker ju, sedan jag var 15 år, så tycker jag om skola, jag tycker om att läsa, jag tycker om att studera, och när jag gör det så är det en form av frihet, och den friheten består också i att jag överskrider mig själv. Jag läser utifrån och tänker utifrån det. Jag tycker om att tänka, tycker om att höra andra människors tankar och tycker det är viktigt. Och det är inte för mig inkompatibelt med att det kan för en enskild människa vid rätt tidpunkt finnas en viktig psykologisk fråga. Men det kan inte bli en ideologi av det, att man ska ställa sig varje morgon man vaknar frågan, mår jag bra, varför mår jag inte bra, vem är jag, vad är mitt ursprung, vad är det som är speciellt med mig? Det blir förstörande för en person. Det är att förstöra sitt eget liv.
Mm. Blir inte lite det man är tvungen någonstans att konfronteras med när man hela tiden också ser andra människor som genomgår det projektet i sociala medier, vare sig det är deras lyckligaste stunder på stranden som de regisserar vackert, eller att de öppnar upp sig, vilket ju kan vara väldigt kan vara nödvändigt ibland, men att man konfronteras med de ytterligheterna ibland, och därmed så kanske man själv känner, då borde jag också ställa de här frågorna. Och just för att just åter Jonathan Haidt, han menar ju att när människor hela tiden, speciellt unga personer i tonåren, hela tiden ser andra liv på det här sättet passera i flödet, så istället för att sträcka sig ut i världen och bara göra någonting, vad det än må vara, man måste utforska mycket, så blir det den här tanken, för jag speglar mig själv i min omgivning, och så ser jag min omgivnings som helt enkelt söker efter min blick, söker efter andras blickar. Och att det gör någonting med oss. Och jag kan själv, om jag rannsakar mig själv, nu har jag inte långt ifrån tonåren, men när jag ser andra liv på det sättet, nu har jag försökt undvika sociala medier just av det skälet, då funderar jag, jag är avundsjuk, gör jag rätt, jag är tillräckligt lycklig, har jag gjort fel, tänk vad mycket pengar de har, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Att det blir en sorts evig självreflektion i att jag ser mig själv i andra konstant, istället för att hitta det här gudomliga i att glömma sig själv. För det håller jag helt med dig. Det är fantastiska saker som finns, som jag upplever när jag springer eller skriver eller läser eller talar med någon.
Absolut. Eller sitter och tittar på den underbara målningen utav Rembrandt som hänger på Göteborgs konstmuseum och ser vilken fantastisk målning, till exempel. Och sen tror jag också att det finns en annan sak som jag vi inte har benämnt och som är nästan lite konstigt att vi inte har gjort, både från din sida och från min sida, och det är ju distinktionen mellan privat och offentlig.
Mm.
Alltså, om du kommer hem till din fru och säger till henne, jag har några saker jag har tänkt på idag kring mig själv, och om du och hon har ett fungerande samtal, så kommer hon att ta emot den berättelsen och lyssna till dig. Men det är ju mellan dig och din fru. Och det ska du ju inte publicera i tidningen. Det är ju någonting mellan dig och din fru. Och att vi någonstans måste upprätta någon form av rimlig barriär mellan det privata och det offentliga. Och den tror jag är på väg att upplösas. Och det tycker jag är skrämmande. Och jag tycker att det är inte, det finns många människors privatliv som jag absolut inte vill ha att göra med överhuvudtaget. Det är inte, jag är inte intresserad av det, va?
Mm.
Jag är inte intresserad av det.
Varför har detta hänt? För att det finns verkligen personer som är verksamma i offentligheten som har vattentäta skott däremellan. Det vill säga, det är inte det att de inte är personliga. Man kan omöjligen vara opersonlig när man skriver.
Absolut.
Det går inte.
Det går inte.
Men de är inte privata.
Nej.
Och den distinktionen är väldigt viktig. Samtidigt översvämmas det, både i sociala medier av personer som öppnar upp sig, vilket ju är bemöts med att du vågat och viktigt och så vidare. Eller i pressen och i media också. Det är någonting som är upphöjt. Du visar sårbarhet, men en del av offentligheten håller ju fortfarande på den här barriären. Vi är på väg in i där det är bra att dela med sig. Det är någonting upphöjt. Men du tycker att det är...
Jag tycker att det är djupt destruktivt. Och personlig är absolut nödvändigt att vara om man skriver, och det är man vare sig man vill eller inte. Det märks i ett sätt att använda ord och ett sätt vid de frågor som är viktiga för en. Men det finns också, ett rum måste vara stängt. Och det kan inte, det är att öppna det rummet, och dessutom att det öppnandet blir upphöjt. Det är absolut, från min utgångspunkt, förstörande.
För vem?
För de som tar del av det, för personen själv. Och för samhället i sin helhet. Det är ju därför det som är det positiva med ett psykoanalytiskt rum som fungerar, det är ju att där är du med en människa och talar om det, och det ska stanna där. Det är någonting som ska stanna i det rummet. Och likadant om du inte talar med en psykoanalytiker, utan du har en väldigt nära vän, eller du har en människa du älskar, som du litar på, så är det rummet fyllt. Och då görs det där, medan det som är offentligheten ska inramas av gränser. Och de gränserna möjliggör något personligt, men utesluter någonting allt för privat.
Du säger att det finns tre stycken parter som tar skada av det fenomenet. Börja med de som lyssnar på, de som tar del av en väldigt privat, ett intimt avslöjande. Någon som skriver ett Facebook-inlägg om någonting oerhört privat, oavsett vad det är, vilket skäl det var. På vilket sätt tar de som ser detta, de som får titta in i det här rummet som kanske inte tidigare tid hade varit stängt eller fortfarande är stängt i många liv, på vilket sätt tar de skada?
Jag tror att i synnerhet unga människor, bräckliga människor, och många unga är bräckliga, en del är bräckliga även om de inte är unga. Alltså, det öppnas för influenser, inte ordet i det konventionella meningen, utan påverkan, att påverkas av någonting som jag tror att det skulle vara stort värde att man fann sin egen väg. Ta detta med vad som håller på att ske kring kön. Jag hörde en person som är verksamhetschef här i psykiatrin som talade med mig igår. Det är 19 000 människor som har ägnat sig åt könskorrigering.
Könskorrigering. Ja. I Sverige.
I Sverige. 19 000 könskorrigering. Och detta var ju liksom, siffrorna, det ökar ju liksom enormt. Och varför ökar det? Jag tror att det faktum att det diskuteras systematiskt offentligt, att det blir normaliserat och naturligt. Och frågan om, som vi pratade innan om, att det är en gräns, att det är någonting att brottas med, att se om den gränsen ska överskridas av mig. Och jag tror att för några är kanske könskorrigering, som det numera inte får heta, att det är begripligt, rimligt och vettigt. Men för väldigt många andra så är det, och eftersom ingreppet är så fatalt och så avgörande, så får det och får så stora konsekvenser, så tror jag att det hade varit mycket bättre att reflektera, tänka igenom och se efter det att man hade avstått en period om det verkligen är det man själv vill. Och det finns den typen av likadant vissa privata saker ska man inte exponera. Det är viktigt att ha ett eget privatliv. Och att det finns ett privatliv. Det är någon form av att jag blir jag. Att det finns en helighet kring det privata. Och att jag tänker igenom, bearbeta, är det någonting som jag vill dela med någon mer än de mest intima. Mm. Jag upplever till exempel att du och jag är personliga när vi pratar här. Det är ett personligt samtal. Jag berättar om det som är absolut angeläget för mig och jag gör det uppriktigt och ärligt med dig och min person finns närvarande. Men det finns ju privata detaljer som skulle vara fullständigt störande att prata om överhuvudtaget.
Och för den som då blir privat, för att jag upplever att det är väldigt vanligt numera, på vilket sätt tar den personen skada? Är det inte att vara öppen, det är både värdefullt för en själv och andra kan inspireras också, och att det är, man ska inte gå runt och hålla på saker, och att det tillhör ett tillknäppt, kanske lite manligt kodat sätt att leva livet utan samtalspartners och så vidare. Du var klart där, vad händer när man tittar in? Ja, men då kanske man kanske inte väljer att utforska sin egen väg helt och hållet, utan man får väldigt mycket påverkan. Men en själv, är inte det positivt? För alla inblandade.
Jag tror att om du sprider ut din intimitet så upphör du att ha förmågan att vara intim. Intimitet förutsätter förmågan till exklusivitet. Och exklusivitet är någonting som är av godo i vissa sammanhang, och ibland kan en exklusivitet brytas. Det intima ska förbli exklusivt. På samma sätt som jag tror att för människans
psykiska välbefinnande, om vi skulle använda ett sådant uttryck, är det viktigt att man vet om vem som är ens far och vem som är ens mor. Det finns exklusiva positioner. Dina två barn har en pappa och en mamma. Och det är ni två. Mm. Och då tror jag också att det finns saker och ting som man ska kunna berätta. Jag känner mig inte ofri kring att vara personlig i offentliga miljöer, eller om någon frågar mig några saker om mitt personliga liv, så kan jag mycket väl svara på det. Jag känner mig fri, hur gammal jag är, vilka böcker jag läst, vilka examina jag har, vad jag har levt, vad jag är intresserad av. Det känns inte alls svårt för mig att säga det på ett sant och uppriktigt sätt. Och så finns det vissa saker som absolut har ingen annan människa, frånsett ett mycket begränsat antal personer, att göra med. Mm.
Och så den tredje gruppen, samhället. På vilket sätt har samhället skada av den här avprivatiseringen eller upplösningen mellan det privata och det allmänna, politiska, vad man nu vill kalla det?
Jag tror att samhället har behov av att det finns en tilltro till vad vi vet om att vi kan säga och inte kan säga i en offentlig miljö. Det ger en trygghet. Och jag tror att exponerandet och utfläkandet av sig själv skapar också otrygghet. Och det tar samhället skada av. Vi behöver miljöer som är trygga. Vi behöver miljöer där vi har rimliga förväntningar på vad som kan sägas, vad som inte kan sägas. Och det har en konstruktiv effekt. Sen tror jag också att det här med att du kan i ett ögonblick känna en önskan att exponera något privat hos dig. 2 eller 3 månader senare tänker du tanken, vad finns kvar av mig då? Det här får konsekvens. Mm. Att ha en viss form av integritet och samtidigt kunna vara personlig, det är en oerhörd frihet. Mm. En oerhörd frihet.
Per Magnus, tack så mycket för det här samtalet.
Tack själv, Adam.
Tack för att du har lyssnat på Samtal med Zweigman. Producent för det här programmet är Isabella Persson. Mitt namn är Adam Zweigman och det här är en podd från GPs ledarredaktion. Prenumerera gärna på podden så du inte missar något avsnitt. Vi hörs nästa gång.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.